Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah!
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight of him is saved, rebound saved! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, Viaplay Hockeypodcast 307 ska ta sin början den här dagen. Tack för gensvaret efter comebacken senast i avsnitt 306. Otroligt kul att så många hakar på den här hockeyresan som vi gör. Även då ljudmässigt, inte bara i NHL-studion. Utan här tar vi ett brett grepp och det finns ju hur mycket som helst att prata kring i dessa tider nu när det är slutspel och NHL sputtar på, precis som vi var inne på förra veckan, så gör vi en liten resa runt de här hörnstenarna som bidrar till elitverksamheten i hockeyvärlden. Och vi gör det med våra experter. För dagen så är det Erik Granqvist och Håkan Södergren. Och Erik, läget med dig?
Man mår när det är vår. Hade ju klarblå himmel, solen skiner, mitt i slutspel, mitt i de här jakten på att gå upp i SHL, så att jag kan säga att det har absolut aldrig varit mer vibrerande klockan 10 en morgon här i Ängelholm.
Och du som är på den svenska rivieran, status där nere, klarblå himmel säger du, men temperaturmässigt, var ligger vi?
Ja, temperaturmässigt, vi jobbar sakta men säkert upp mot 10 grader i skuggan. Vi kommer landa runt 17-18 tror jag idag. NHL-shorts är på de korta. Oh. Jag kör ett linne precis som jag gjorde på skolfotot i nian. Så att, jag är redo. Jag blev ingen läkare. Läkarlicensen drogs ju in under NHL-studion i helgen. Men jag har ju blivit revisor istället, så jag mår bra.
Ja, men det är underbart. Du är ungefär som Chevy Chase i de där filmerna. Du har hur många titlar som helst där på dina visitkort. Det gillar. Det var välja. Ryktena går också att Håkan Södergren redan har bränt sig. Hur ligger det till med det där?
Som alltid, det är liksom, det är ett av de säkraste vårtecknen faktiskt för min del. Det är att jag liksom glömmer att ta på mig kepsen när jag går ut på golfbanan och sen så vaknar jag på morgonen dagen efter och så bara pumpar pannan i någon nyans mellan vinrött och rostrött.
Ja. Ja, ja, det är ju en färg det också, eller?
Ja, hade du inte smort in dig?
I april. Är du galen? Ja,
herregud, det var ju kanondag igår, ja, måndag. Vi spelade in den här podcasten på tisdagen. Ja, men det är härligt. Det är bara att njuta. Och, man andas i slutspel och kval och allt möjligt när det är de här tiderna. Man minns tillbaka hur det själv var när man gick där med bägen över axeln för att gå till match och en viktig sådan. Det är härligt. Erik, ska du göra en liten rundtur runt Hockeysverige? Bara lite kort så kommer vi komma in mer på det lite senare.
Ja, jag gillar ju musik som många lyssnare vet, och jag börjar lite i moll då och säger att det var ju ändå extremt ångestladdat att se det här mötet mellan HV71 och Brynäs där Boumedienne och Nisse Ekman blev injektionen som Brynäs behövde, så de tog det med 4-1 i matcher och HV71 får börja om och göra en omstart kan man ju säga i Hockeyallsvenskan. Så det var ju en stor händelse senaste 10 dagarna, 2 veckorna om vi tittar där, playout SHL. Men sen också att se den här jakten på en SHL-plats då, Timrå och Björklöven som gör upp där. Jag tippade i Expressen nu häromdagen att Timrå skulle vinna efter 7 matcher. Och jag vet inte riktigt vad ni tippade, killar, men jag tror att det kan bli en match 7 där. Och ja, som sagt, kvitterad serie än så länge där. Och sen har vi då SM-slutspelet där 3 kvartsfinaler redan är klara. Växjö, Rögle och Örebro är klara för semifinal. Men vi har det här häftiga i Skellefteå Kraft Arena på tisdagskvällen där AIK, som de kallar sig själva, ska göra upp mot Luleå Hockey i Game 7.
Ja, det är underbart när det blir de där kittlande historierna. Men det behövde verkligen slutspelet. Vi ska droppa in mycket mer på det här och prata Brynäs och HV lite mer också, såklart. Men vi tar en liten lägeskoll i NHL också, Håkan.
Ja, och där är väl det mest uppseendeväckande, det är ju det här rekordet som Patrick Marleau klarade av, att gå förbi Gordie Howe. Och 1768 matcher är det, va?
Mm.
Om jag inte kastar siffrorna om varandra som jag brukar göra. Men det är imponerande. Jag läste någonstans också att det var 59 år sedan Gordie Howe spelade, alltså, och slog det rekordet, eller satte det rekordet.
Exakt.
Så att det är ju lite allt det här, och här kommer vi in på lite det Eriks resonemang. Det finns ju många sådana här omöjliga rekord. Och det här var väl ett av de omöjliga rekorden som Gretzky inte har, framförallt, va? Som faktiskt går att slå, visar sig. Så att vi ska väl kanske inte rista alla de här rekorden i sten. Det finns möjligheter att slå både det ena och det andra. Och det har vi ju gått igenom både i tv och i radioformat. Så att det är väl egentligen det stora tecknet. Och sen så är det ju den här, tyvärr, alltså, vi måste väl gå in på den också i det här avsnittet som alla andra. Den här lilla oron, alltså. Covid har ju varit i Vancouver, det vet ju alla om och vad det har inneburit. Men det har ju också varit ett enormt påslag i Ontario för tillfället. Och drabbar Ontario, vilket alla lag har varit inom i den här Kanada-divisionen, och framförallt och Toronto kommer att drabbas hårt av. Alltså då är det oroligt på NHL-kontoret, ska jag säga. Så att det var väl min lilla genomgång faktiskt i NHL, för annars är det business as usual.
Ja, det rullar på där. De attackerar ju nu 56 omgångar som det ska spelas. Då lagen är uppe på över 40. Vancouver har vi spelat 38, tror jag. Så att de har ju lite att jobba med där då. Men det är 56 omgångar. Sen kommer slutspelet. Och vi får se om det drar igång där då i mitten av maj någon gång. Vi får se om det kanske blir lite förskjutning på det. Du, vad säger ni om att bolla in en expert till? Vad trevligt det vore att få Valle Tycke. Välkommen, Rickard Wallin.
Tusen tack för det.
Hur står det till med dig?
Jo, men det är väl alldeles lysande. Solen skiner, som ni har konstaterat. Det är slutspelsväder och hela den biten. Och det var roliga matcher att jobba i helgen där, med jag tänker på Boston-Washington. Så hockeypulsen är hög och vädret är än så länge ganska bra. Så jag mår fint.
Men jag måste bara fråga innan du ska få tycka till här. Finns det någon gång under säsongen som du saknar ishockey så mycket som när det blir sol ute och du vet att det är slutspelsmatcher som står och väntar runt hörnet?
Nej, det är faktiskt den tiden på året där det, till och med, jag brukar säga det varje år och jag blir förvånad själv, att det luktar slutspel ute, och då känns det som att man bara vill gå in och snöra på sig skridskor, fast jag vet att det är omöjligt. Så det är helt rätt. Den här tiden på året är det bästa, så sett.
Ja, jag håller med dig helt. Du ska tycka till, Valle. Varsågod.
Ja, tack. Det jag funderar på här är ju som ämnet som Erik lyfte i början på SHL-kollen. Den kvalserien nu som vi fick bevittna mellan HV71 och Brynäs. Och det har ju varit ett faktum att den finns numera i och med Ola Lundbergs serieutredning. Och du, Niklas, älskar ju kvalserien som den var. Men det här var ju ändå ett steg upp ångestmässigt. Jag måste säga att när man såg den här matchen, och precis som alla sa på förhand, det kommer ju bli underhållande för alla har så mycket att förlora. Ja, men en serie där inget lag ens tycker det är roligt att vinna, det är inte idrott på hög nivå för mig. Utan jag tyckte att det här formatet var bara ångestladdat. Till och med Brynäs som vann, de var knappt glada utan bara lättade. Jag vet inte om det här är rätt väg att gå för svensk hockey. Såklart, om man nu vill ha en ur, att någon ska åka ur varje år, om det är så viktigt för kvaliteten att man får upp ett nytt lag varje år. Jag köper det argumentet, men det kanske ska vara så då att den som kommer sist i serien åker direkt ur. För 7 matchers ångestserie, det känns som att nu var det ju ingen publik, så vi kan inte få något riktigt kvitto på vad det gav Det finns säkert tv-siffror som kan backa upp om det här var, att alla pratade om det. Det var säkert många, inklusive mig, som tittade på det. Jag tycker bara att det kändes inte rätt i min mage när man såg de här matcherna. För det var ingen underhållande hockey och det var bara ett utdraget förlopp om vem som skulle lida mest. Så det är min spaning den här veckan. Jag tycker att det är bra med ett slutspel uppåt när man någon kan vinna och bli glad. Men det är den som vinner en matchserie bara tar det med, aha, vad skönt att vi slapp. Och det är kaos för andra laget. Då är det inte sport på den nivån som jag tycker är underhållande i alla fall.
Ja, det är ju en väldigt spännande reflektion. Bara en kort fråga där, Rickard. Om du skulle få skissa på ett litet upplägg då. Du säger att sista laget kanske ska åka ut. Eller hur skulle du vilja ha det i din drömvärld när det gäller upp- och nedflyttning SHL?
Jag tycker ju att det laget som kommer underifrån ska slå ut ett lag överifrån. Att ettan i Allsvenskan skulle få möta den som kommer sist i SHL i en kvalserie. Och kanske till och med att man kan få spela sig till en variant till. Men man ska ju inte göra om någonting som precis har blivit bestämt heller. Det är inte det jag menar. Men jag tycker att den här matchserien, den gav mig en klump i magen. Det gav alla en klump i magen, tror jag. Och ska vi ha det så här varje år? Vad blir det för påverkan på hur man kan planera? Ska det rustas ännu mer för att inte bli utsatt för det här och spendera mer pengar så att organisationerna blir ännu mer hårt ansatta ekonomiskt? Eller ska man satsa mindre för att räkna med att åka ur? Jag vet inte, men det var min spontana reflektion nu när vi fick se det här in action, så att säga. Jättespeciell säsong med corona, jättespeciellt att det var just HV71 och Brynäs som var i den här slutspelserien. Så på det sättet så ställdes det på sin spets. Och jag kan ju tycka, som sagt, att ska man åka ur så ska man ha förlorat mot ett lag som kommer upp som har slagit den, som blir bättre. Det är min initiala inställning. Men just där utdragna, då är det nästan bättre att efter 50 omgångar, 52 omgångar, vad man nu har. Ja, men ni kom sist, då åker ni ur. Det skulle kännas ändå bättre än att också dra ut det här på 7 matcher till med ångesten.
Ja, jag vet ju att din kollega Erik Rönnqvist, han drömmer ju alltid om att bli lite programledare. Så kan du praktisera som det också och skicka en fråga till Erik och Håkan. Så säger vi ju tack till dig och på återhörande nästa vecka, Rickard.
Ska jag skicka en fråga?
Ja, skicka en fråga.
Jag skulle vilja skicka frågan till Erik och Håkan. Vad skulle ni göra för att göra spelet i en sån här playout-serie? Eller hur tänker ni att det skulle kunna bli mer underhållande än just det här jag menar på med ångesten? Vart är glädjen till hockeyn? Och om inte det, är glädjen till hockeyn verkligen viktig för att det ska bli underhållande?
Underbart. Tack så mycket, Rickard. Återhörande i NHL-studion söndag och sen i podcasten nästa vecka.
Absolut. Kör hårt, grabbar.
Tack, tack. Ja, vi tar ju den här frågan. Det var ju en suverän fråga. Erik, är du laddad för den?
Tack. Baronen av Hammarö brukar jag kalla Harald Lyckner som gör de här, vissa av de här matcherna nu, framförallt Timme Björklöven. Och Rickard Wallin, han är ju kungen av Dingelsundet då, ni som kan eran Karlstad-geografi. Men jag kan börja och säga att jag instämmer så tillvida att det var ju i stort sett ren ångest. Och jag skulle vilja faktiskt se att sista laget åker ur. Kommer man sist i en lång, lång serie så åker man ur. Det är mitt förslag. Men Valle är ju lite mer motståndare till förändringen vad jag är. Vi har ju de personliga egenskaperna, han och jag. Så att jag är lite mer nyfiken på hur det här kommer falla ut över några års tid. För att om vi tar det på det positiva, så kommer det ju vara lättare inom citationstecken att ta sig upp. Så när HV gör den här omstarten nu, om de kan ta tillbaka Martin Törnberg och bygga ett lag med bättre karaktärer, så har de ju en bra chans att ta sig upp direkt igen. Så på det sättet är det ju positivt då. Men jag är väldigt nyfiken på att höra vad mannen som sitter i helikoptern med det perspektivet, direktör Södergren, vad du säger.
Först och främst blir jag alltid förvånad över diskussionen just runt det här faktum att det är ju faktiskt begränsat. Det är ju bara max ett lag som går upp. Man skiftar inte ut lika många positioner egentligen som tidigare, och det var liksom lite av grundtanken i Ola Lundbergs förslag, eller ska man säga styrningsmedlet, tror jag, som han hade fått ifrån någon som inte egentligen vill uttrycka det. För att det handlar ju på något vänster om att, ska vi kalla det, begränsa risken att ramla ut för de klubbarna som är etablerade och har dragit på sig stora kostnader uppe i SHL. Och det är frågan om det så att säga inte har lagt någon form av kvarnsten runt hans hals, va? Och på ett eller annat sätt så har det här konceptet som vi ser nu med bästa sju, så blir det ju, det blir ju liksom den enda unika lösningen. För ska du dra ut med det på seriespel ända från då allsvenskan upp, då skulle vi kanske hålla på en månad längre än SM-finalen, och det kanske inte var det som ska styra svensk ishockey. SM-finalen skulle vara crescendo på det hela. Men jag är fortfarande lite ute efter det där, alltså att den här möjligheten nu när vi har 14 lag uppe i SHL. Och det hade ju varit en helt annan diskussion om Oskarshamn till exempel har varit ett av de här två lagen, för då hade det varit helt okej, tror jag, för stora delar av Hockeysverige om de hade haft eller iklätt sig HVs roll nu. Men nu när det är så ett etablerat stor förening, stort lag, alltså det är väl egentligen det enda som Jönköping, förutom att det kallas Lilla Jerusalem i folkmun, är känt för, då kommer liksom följd eller ringarna på vattnet. Wow, för då känner alla, tror jag, klubbar också sin egen sårbarhet. Och nu blir det extra känsligt. Men jag lutar mig lite åt dig faktiskt här, Niklas. Att serieformatet, två platser som står på spel. Inte att ett lag ska ur eller ett lag ska upp. Men att det står två platser på spel. Det blir en mycket, mycket, mycket mer fair diskussion då, tycker jag. För att då är det ingen som är egentligen pinpointad att blir det här eller sorgebarnet eller hänga på korset på ett eller annat sätt. Så att, jag tycker nog att det här, jag delar nog lite Rickards åsikt där, att det här var för mycket ångest för att det ska vara en bra lösning. Jag säger inte att det var bättre förr, inte alltid. Djurgården var alltid bättre förr, självklart. Vi är någonstans där i alla fall. Jag föredrar det förra systemet före det här.
Det är ju en svår puck helt klart ju nu, om man bara tittar att folk ropar ut att det är succé med formatet, så ska man ju ta med sig att det, när det blev det här kvalspelet mellan SHL och Hockeyallsvenskan också i bäst av sju, då var det ju också succé, om ni kommer ihåg, och det var Leksand och Modo som möttes till bäst av sju, det blev ju också den här clashen. Så tittar man lite på det bara med breda ögon, alltså för objektiva betraktare och de som vill bygga svensk ishockey, så har det ju varit rätt lag som har hamnat i de här matcherna direkt, vilket gör att det blir ju pangsuccé. Ponera att det hade blivit Oskarshamn i bäst av sju möten med Malmö. Malmö kanske hade vunnit med 4-1 eller något sånt. Nu har de gjort jättefina säsonger, både Oskarshamn och Malmö. Jag bara tog det som exempel.
Nej, men det var ju lite det jag var inne på. Ja. Då hade det inte alls ögonbrynen höjt. Nej. Och då hade inte alls offerkoftan legat lika högt. Utan det hade varit ett mer normalt och accepterat förhållande.
Ja, och intresset runt om. Det hade ju inte varit de här rubrikerna i tidningar och på sociala medier och i tv heller. Det hade bara spelats iväg i stort sett. Nu blev det ju jättestort, nu blev det här större än SM-slutspelet. Så det jag är inne på är lite att det var rätt lag den här gången som kom dit också. Det kanske gör lite då att folk tycker, wow, det här är ett succéformat. Vi ska nog vänta lite, för det var samma sak när det blev det där kvalspelet mellan SHL och Hockeyallsvenskan, samma sak då. Nu ska inte jag ropa tillbaka kvalscenen, det är inte det jag säger. Men jag kollade på tittarsiffrorna de hade där på Brynäs HV i den matchen. Nu var det ju inte sjunde avgörande, men ändå, när HV åkte ner här, bästa tittningen då var i tredje perioden, då var det 232 000 som var inne på TV12. Sen är det ju många som kollar på Simor streamat såklart. Men det är ju siffror som Tre Kronor hade i Bayer Hockey Games, hade bättre tittning än den här matchen, och då var det alltså ett Tre Kronor med bara SHL-spelare. Det säger väl någonting, jag vet inte.
Ursäkta Niklas, men är inte det därför att du har sett ur det perspektivet att en kvalserie engagerar hela landet på ett annat sätt än när det blir en isolerad playout-serie på det sättet? Ja. Det är väl en av argumenten som du har haft tidigare, va?
Ja, men det är min ståndpunkt i det hela. Och sen så är jag också inne kanske på och vet att det kommer inte vara kvalserie. Det är inte det jag sitter och skriker för, och just det här formatet. Men jag fastnar lite i det Rickard var inne på. För Erik, om jag tar en stängd fråga till dig. Tycker du synd om HV71?
Ja, det är inte ofta jag får stängda frågor av dig. Men jag som har jobbat nära ett lag som jag har gjort i både i Rögle under 5 år, i Färjestad under 8 år som coach. Och man vet att man lever med det. Varenda vaken stund så går tankarna runt hur man ska jobba med laget och spelarna. Så det är klart att jag känner empati med den enorma sorg och tomhet som är där i HV71. Och de har ju tagit flera dåliga beslut längs vägen. Att till exempel göra assisterande coachen som var jätteduktig, Niklas Ram, han skulle ha fortsatt vara assisterande. Han skulle aldrig ha fått förtroendet att bli en head coach. Det är ungefär som att jag sa till Yvonne, det blir en utsvävning. När jag jobbade i Färjestad, Håkan Lob sa att du har ju potential att kunna bli en head coach någon gång. Ja, tack Håkan att du ser den kvaliteten, men jag kan säga att det kommer aldrig hända. Och då gick jag hem till Yvonne och sa att om jag någon gång får ett anbud som head coach, slå mig allt vad du kan med en stekpanna i huvudet. Det var för att det är också en självinsikt att jag är mycket bättre som assisterande coach. Niklas Ram är mycket bättre som assisterande och jobbar med detaljer. Han ska inte sitta i helikoptern och ha det perspektivet som en head coach behöver. Så å ena sidan så tycker jag att det var väldigt många dåliga beslut och de måste lära av det och göra en omstart. Å andra sidan känner jag, åh herregud vad tungt. Jag känner ju med människorna och med fansen som lever med laget varje dag.
Mm. Ja, men det gör jag också. Jag är bara lite inne på det här och det som folk argumenterade när det blev det här med kvalserien också, att ja, men det är så synd om de här stora jättarna när de faller. Det är ju spelets regler, det här är idrott och jag vet också att det är jobb som försvinner, men jag är lite inne på om man älskar idrott och man tar ett jobb, man kan ju inte välja sina jobb alltid, det är jag medveten om också, men om man jobbar i en idrottsklubb så ska man nog vara beredd på de här förutsättningarna att det är resultatinriktat. Det är ju alla företag, men det är ju mer specifikt här. Så jag har ju svårt det här med att folk tycker synd om just HV i det här specifika fallet som klubb, utan det är spelets regler. Sen lider jag jättemycket med spelarna och framförallt supportrarna. Herregud, jag har ju stått själv i Rosenlundshallen. Jag är uppvuxen med HV71. Det var ju mitt lag. Nu har jag liksom inga sympati på det sättet längre när jag är vuxen kanske, men det är ju inte det som spelar in här. Är du med vad jag vill komma till, Håkan?
Ja då, oja. Och det är lite det där så här som specifikt när det blir HV i alla fall som vi pratar om. Men när det här förslaget gick igenom och man just gjorde skillnaden som var det egentliga skillnaden men som kanske låg lite dolt för många som gick med på det här Lundbergska förslaget då. Det var just det att ett lag ska ur varje år. Förut var det inte så. Förut var det så att man kunde åka ur. För man kunde hela tiden hade man ju chansen att spela sig kvar i kvalserien. Så att jag tror att på något vänster så har många gått lite i förhoppning eller dimman eller i okunskapen om att det här kunde faktiskt drabba dem. Så att det ska ju inte sägas att det är synd om någon egentligen. Men det är som sagt, det är en realitet nu att man har utsatt sig själva för det här genom att ta det här beslutet. Och då får man ju också stå i hela kastet där. Och sen ska jag bara liksom ta diskussionen lite vidare. Så skulle jag säga så här. På sätt och vis måste jag säga. För svensk hockeys bästa så tror jag faktiskt att det var viktigare att Brynäs fick vara kvar i SHL än att vara HV. För HV har både resurser, kunskap, organisation att ta sig vidare och överleva det här. Och till och med kunna stötta tillbaka rätt så fort tror jag. Jag är inte helt lika övertygad om att andra lag inklusive Brynäs har den förutsättningen riktigt faktiskt. Jag tror att både ekonomi, arena, kunskap, arena, avtal, kommunens stöd uppe på vissa orter och sånt här är väsentligt grad sämre än vad det är i Jönköping.
Mm. Ja, det blir ju en resa. Vi minns ju när dit Djurgården åkte ner i Hockeyallsvenskan. Det var ju inte så länge sedan. Det var ju också en jättesak mästare ner dit. Och en tuff säsong och då hade de ju ett kanonlag. Och sen de kanske hade nästan lite sämre lag. Då gick de upp istället. Så det är ju en balansgång det där också att hitta rätt väg. Men det ska bli spännande att följa. Då är det klart att vi alla tycker synd om HV. Men kanske inte riktigt på det sättet. Spelets regler och det är bara att ta nya tag. Men Brynäs då, Erik, som gjorde den här rokaden som du var inne på med Josef Boumedienne och Nils Ekman. Hur lyckades de?
Ja, det som är så mäktigt, och det hyllar vi ju dem för redan förra veckans podcast, att de gör bedömningen att Boumedienne och Nils Ekman kan komma in med en tro, med ett självförtroende för att få spelarna att börja agera närmare sin potential och Jag följde Nisse Ekman lite grann på Instagram. Det kan ni göra och titta lite bakom kulisserna där när materialen, Tony till exempel, kommer in och drar line-upen inför varje match med en enorm energi. Och de hade lite grann den här filosofin att stärka upp försvarsspelet, se till att alla gör rätt saker så man kan hjälpa den här supertalangen Samuel Ersson i målet på rätt sätt. Och sen låta den individuella skickligheten få spira i offensiven. Och släpper man bara in 0-1 eller 2 mål, då har man ju jättechans att vinna varje match. Och det gjorde att man vann 4 av 5 matcher. Så jag tyckte att de gjorde en superbra rekrytering när de tar in Bom Bom och Nisse för att styra skutan. Och jag vill bara koppla till HV som gör en bedömning när de åker ut på havet inför förra säsongen. Att de inte ger Martin Törnberg nytt kontrakt, Oskar Sund. Man sätter in Niklas Ram som head coach. Jättefel beslut. Det blir ju helt fel karaktärer i laget som inte kan driva när det börjar blåsa upp till storm där ute på havet och vågorna går höga. Och när dessutom Johan Davidsson hoppar ner i en livbåt och sticker iväg med någon månad kvar av säsongen och säger att jag kommer hoppa av mitt jobb som assisterande sportchef. Då vet man att det här är enorma problem. I det läget ska man ju täta alla hål man har i båten. Och alla ska börja ro uta helvete, ursäkta svordomen, åt rätt håll tillsammans. Och det gjorde man inte i HV, det måste man lära sig den läxan. Det gjorde däremot Brynäs. Varenda kille från Kristoffer Berglund som täckte skott till Samuel Ersson som spelar storstilat till Anton Redin som blev bättre än man har sett honom på hela säsongen, Molin med flera, så börjar man samarbeta och det gjorde att man har säkrade kontraktet till SHL även för nästa säsong.
Ja, det är bara att gratulera Brynäs till det, då är de kvar i SHL och kan kanske då gå för ett SM-slutspel nästa säsong, för vi befinner oss mitt i det också. 3 lag som ligger på laddning och bara väntar och slipar formen ännu mer om det går då. Rögle, Växjö och Örebro har ju sannoliken imponerat. Vad är din bild av slutspelet, Håkan?
Egentligen så har det ju gått väldigt enkelt, väldigt förväntat med kanske mindre motstånd i de här 3 första kvartsfinalerna än vi hade trott. Både Växjös överkörning, Rögles överkörning och Örebros mest kanske överraskande överkörning av Leksand där. Den kom väl lite lättare än vad vi trott. Och sen den här bataljen uppe i norr då, i Sverige, som är fantastiskt kul att se, måste jag erkänna. För att det är lite osvenskt. Kanske inte riktigt det här, vad kallar vi den här vindrutehockeyn som jag säger, att det studsar åt det ena till andra hållet, utan väldigt mycket periodvis tryck från respektive lag. Men fantastiskt kul i och med att alla är så förbannade på varandra. Måste man ju säga, va? Jag tycker det, jag uppskattar det.
Ja, det blir nästan ännu mer nu när det inte är publik. För då hör man ju allting. Det var som efter match 6 när det uppstod världens kalabalik där vid Luleås bås. Man hör ju precis allting. Och hur de assisterade domarna arbetade och huvuddomarna stod där och tittade. Det var ju fascinerande.
Ja, och jag uppskattar till och med att domarna kör över en spelare. Som visar att domarna är förbannade på spelarna också. Ja. Alla är förbannade på alla.
Ja. Ja, jag vet inte hur du som känner Thomas Bulan Berglund, bra Erik. Beskriv honom, hur han är i de där situationerna.
För er som älskar hundar så är han som en ettrig terrier. Jag har ju berättat i tidigare podcast hur vi kunde ha en lagfest till exempel. Vi hade det där på 90-talet, det glada 90-talet. Där Thomas Berglund då, vi var i Peter där vid Micke Renbergs nya hus och solen sken. Och framåt kvällen där vid 9 så fick han för sig att han sa att om någon i laget brottar ner mig så får ni 100 spänn. Så ni får 30 sekunder på er var. Så att Johan Rosén, Hurt. Det är ju 100 kilos bästar som tog sig an då Thomas Berglund, 1,70 lång. Och ingen fick ner honom. Så att 8 man på rad försökte brotta ner honom. Det gick inte. Alltså den nivån på pitbullterrier borde i honom. Och det är det du såg och båda ni två, inklusive jag själv, uppskattar. Att det blir att han brukar säga att det vibrerar i kroppen, Grana. Ja, och det gör det. Det vibrerar inte bara hos Bulan, utan det är ju alla spelare i Luleå och Skellefteå, inklusive ledarstaber och säkert fansen också där hemma, och de få som får gå till på matcherna. De lever ju med i varenda Tyrväinen-tackling, i varenda moment. Erik Gustafsson gjorde en Daniel Alfredsson. Så, kommer ni ihåg Daniel Alfredsson som sköt på Scott Niedermayer 2007 där när Ottawa mötte Anaheim i finalen. Och nu körde Erik Gustafsson precis när slutsignalen gick, så sköt han då på Per Lindholms ben då, och det var därför det där gurglet uppstod, och Per Lindholm fick en slowfoot där av domaren, och ja, det var kalabalik och det var underbart, för det är ju så här slutspel ska vara. Det ska vara känslor, det ska vara att alla håller på att tappa fattningen. Thomas Berglund håller, han får bita sig i tungan i intervjun efteråt, och han börjar säga att jag vet inte fan vad som händer, men har domarna, har de bytt namn eller? Ja, vadå, menar Lasse Granqvist? Ja, men de svarar inte på tilltal längre. Ja, bra, jag har försökt få kontakt med dem för fan hela matchserien, men de svarar mig inte. Så att jag känner igen det.
Han sprang efter hela sargkanten.
Exakt.
Det var ju nästan så han ville liksom hugga tag i dem på vägen. De bara backar ut lite snyggt.
Ja. Men om jag ska ta på den här skolpojkemössan då, är det bra ledarstil tycker du, Erik? Att han håller på så som han gör?
Ledarskap ska vara dynamisk, och det jag tycker är bra att man har olika personer. Man ska ju vara sig själv, och Thomas Berglunds framgång, det ska ju alla veta, det är att han är extremt associerad. Han är ju, lever ju med i varenda moment i matchen. Och det är ganska ovanligt att du ser en head coach vara så. Många är ju till exempel som Sam Hallam, otroligt heta när ingen ser det. Men utåt mot media så är han väldigt liksom klinisk och korrekt akademiskt. Så det är olika ledarstilar och stilar. Och det här måste ju vägas upp då av Roger Kyre, Gusten Törnqvist och hela gänget Henrik Strid, som är mycket lugnare än vad Bulan är. Men jag har ju sagt tidigare att för att Bulan ska få 5 stjärnor i min bok är det ju att lotsa ett lag hela vägen till guld och göra justeringar som behövs för att hans lag ska bli vinnande. Ibland har han ju hållit fast vid plan A stenhårt och skit i vad motståndarna gör. Men här är ju examen för honom att kunna göra de rätta korrigeringarna för att Luleå Hockey ska vinna sitt andra guld på seniorsidan. Första gången var ju 1996 för herrar alltså.
Och vem var med då?
Ja, då var ju Bulan själv var ju med, och jag stod med min frisyr. Jag hade ju 5 geléburkar, jag hade ju massor med borstar och stod och öppnade båsdörren där med bravur. Men jag spelade ju inte en minut i den där finalserien som hade lite, det var ju den mest hårda och brutala finalserien som någonsin har spelats i svensk hockey. Och jag måste säga att jag får lite nostalgiska tankar till det när jag ser nu den här bataljen mellan Skellefteå och Luleå.
Ja. Nej, det var häftigt. Du hade mer dagsvax i håret där än Bojan Djordjic i våra fotbollssändningar. Det är underbart.
Ja, han hade mycket häromdagen.
Ja, han är magisk. Men du, och jag ska bara säga det också, de där siffrorna som vi sa om TV12 och Brynäs HV, det var ju från mms.se där då, som man kan hålla koll på det. Så att det blir rätt källmässigt också. Vi ska ju såklart vara journalister på riktigt här. Och sen ska vi hylla Simon också, som gör enormt bra hockeysändningar. Jag njuter varje kväll när man sitter och kollar på slutspelet också. Håkan, när folk lyssnar på den här podcasten så är det ju rätt många som vet hur det gick mellan Luleå och Skellefteå i match 7. Men jag tänkte ändå att du skulle få göra en liten bara blick över vilka spelare du gillar i de där båda lagen. Vi kan sticka ut när du sitter där med ditt rödvinglas och titta i soffan.
Sån är inte jag.
Ja, vad rätt jag hade där. Vad rätt jag hade.
Ja. Alltså det är ju väldigt många spelare som jag tycker är väldigt bra. Va? Fascinerande nog så är det ju alltid så att alla de här stora teknikerna som man tänker, alltså Linus Klasen har man väl sagt, du har väl sett Emanuelsson och de här grabbarna i Luleå som har varit dominerande, Nisse Lundqvist på sätt och vis också, va? Men det är inte riktigt den typen av spelare som avgör de här matcherna, va? Nu, det har ju varit otroligt viktigt för dem att få tillbaka Erik Gustafsson till exempel på backplats i Luleå. Nu led de väl lite av igår utan att lägga någonting på Wallstedt där, men att Lassen använt inte stod. Så att det är också en sån där otroligt avgörande faktor om han ska spela nu i kväll är det ju faktiskt då, när vi sitter och spelar in det här. Ja. Men det som fascinerar mig lite det är ändå den här skillnaden du ser på Skellefteå-lag där vi egentligen har, och det den lilla jämförelsen sitter man är ju konstig i huvudet, man håller ju på med den här sporten för länge. Men alltså, när jag sitter och tittar på Per Lindholm och jag sitter och tittar på Melker Karlsson här och sen ser jag sån som Möller, jag ser en sån som Jocke Lindström med alltså vilken skillnad det ändå är typ spelarkaraktärer, men ändå inte stor skillnad på några som har varit NHL-proffs och som vi håller rätt högt jämfört med spelare som är i SHL. Vi tycker ju att det är rätt stor skillnad. Men när man ser ett slutspel så här så är det ju faktiskt inte det. Och det fascinerar mig lite varenda gång jag upplever det, för att jag har alltid trott att det är så. Och sen när man ändå får det bevisat att det faktiskt är, det är ingen skillnad. Det är egentligen vad de hamnar i för omgivning som gör om de blir bättre eller sämre. Så ser man att det är faktiskt inte den typen av spelare som avgör. Utan jag är djupt imponerad av, och jag hade hoppats att jag hade ett uns av den talangen, tekniken, skridskoåkningen vad Jocke Lindström har. För Jocke Lindström är, som jag måste säga, att det måste vara en av Sveriges egentligen bästa ishockeyspelare som inte har lyckats riktigt ordentligt annat än att han har varit otroligt bra på hög nivå under lång tid, men inte fått det där riktiga erkännandet, tycker jag, på något sätt. Men Jocke Lindström är ju fantastisk, och det är mycket tack vare honom faktiskt som Skellefteå på något sätt alltid kommer tillbaka. Sen är Wingerli, Berglund, de är ju också otroligt viktiga för dem. Men jag måste ju säga det, Jocke Lindström är min speciella favorit.
Ja. Jag satt igår faktiskt och spelade tillbaka lite bara för att titta på Linus Klasen och hans puckbehandling. När han står bara blicken upp och så står han och drar klubban så här jättesnabbt fram och tillbaka då med pucken klistrad mot bladet. Det är en helt underbar teknik, tycker jag. Du, Erik, om man sitter här med en kortelek och drar fram ett S i de här lagen som redan är klara för semifinalspel nu. Om vi tittar i Rögles kortlek då, vilken skulle vara S-et där som du känner?
Ja, jag vill komma in om Jocke Lindström sen, så att vi gör en litet understreck där. Jag ska berätta, jag träffade honom nämligen på Globen Hotel för någon månad sedan och ställde en fråga varför han inte lyckades i NHL. Så jag återkommer till det. I Rögle så har jag tagit ut en trippel. Det är Rifalk i målet som höll nollan i sin Tre Kronor debut när vi stod där mellan båsen, Niklas, i Bayer Hockey Games. Han har ju spelat hur stabilt som helst. Bara 3 insläppta mål på 4 matcher mot Frölunda i kvarten. Moritz Seider, han vi kommer att njuta av i Detroit redan nästa säsong. Dominant både i spelet med och utan puck och har en fysisk närvaro som skrämmer motståndarna. En väldigt viktig faktor kommer han bli in i semifinalen. Och sen har vi Dennis Everberg, VM-guldmedaljören som har varit med och vunnit SM-guld tidigare med Växjö. Den trestegsraketen kommer göra att Rögle BK tar sitt första SM-guld genom tiderna.
Ja, men de kommer utmanas några mil uppåt i landet, så hamnar vi i Kronoberg och i Växjö. Vilket är S-et där, Håkan?
Ja, då får man ju säga Roger Rosén. Så får du ett S med där också. För han är väl lite hjärta, själ och huvudblodåder. Aortan är hela det laget på något känns det som, va? Han är liksom lite finurlig, han är den som stiger fram när det behöver, han gör sina spelare, kompisarna bättre, han driver ett powerplay, han lugnar ner när det behövs och han har alla de här momenten, va? Plus att han har den här rätta dialekten också. Det är väl alltid, är inte marsipantårta första torsdagen i mars eller vad är det för något?
Det är klart att det är Robert Rosén. Han trivs bra på hemmaplan. Jag träffade honom i simhallen i Växjö när jag var hemma för... Det är nog något år sedan. Jäkla vältränad. Det tror man inte riktigt om Robert Rosén när man följer honom på isen. Men det var ett muskelpaket där. Så det är inte bara teknik och känsla på den där killen. Men det är definitivt ett riktigt S. Örebro, där finns det ju gott om sådana också, Erik, eller hur?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Roberts största styrka får man väl säga då, Rosén, är ju hans hjärnkraft. Han är ju otroligt smart. Och i Örebro, på tal om smartness, jag började faktiskt i båset där med Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson och Christer Olsson. Den erfarenheten, den perfekta mixen av olika personligheter, där finns det både eld, vind och vatten och jord. Om vi tar in Emil Kåberg också, krokodiljägaren som är matris. Så att det är en jätteviktig faktor, på tal om att justera på rätt saker. De taktiskt så coachar de ju totalt Leksand där i kvartsen. Men jag tar fram en spelare, Enroth såklart, som tyvärr blev påkörd och utgick skadad där i kvartsfinalen. Det är viktigt att han kommer tillbaka och kan spela. Han var med på träningen såg jag, men gick av i slutskedet av träningen. Så det är ju ett frågetecken. Med sin erfarenhet, VM-guldhjälten från 2013, han behövs ju för att Örebro ska kunna, för första gången också, grattis liksom Rögle i semifinal i SM-slutspelet, Örebro. Rodrigo Abols. Han har gjort 8 poäng på de 4 första matcherna. Han har ju den här spetskvaliteten som kommer behövas. Christer Olsson gör så att backarna boxar ut och hjälper målvakterna på rätt sätt. Så kommer Abols att göra mål i powerplay och på omställningar.
Ja, det har vi. Du har många S i dina kortlekar när du spelar. Är det därför du alltid vinner mot dina familjemedlemmar hemma, eller hur, Erik?
Ja, jag är domare nu för tiden. För vi har sagt att det blir för mycket Thomas Bulan Berglund utebrott om jag är med och spelar. Så domare, så har du någon domarfråga, Niklas, så kan du komma till mig.
Tänk om man skulle sätta ihop den här kedjan. Hur skulle det gå, tror du, Håkan, om man hade Jocke Lindström, Linus Klasen och Robert Rosén i en kedja?
Ja, du måste ju ha 3 puckar också, va? För de skulle ju ha varsin. Det finns ju inte en möjlighet liksom att de... Alltså det skulle ju vara slags... Du vet när du ser en sån här match på björnliga-nivån i Tre Kronors hockeyskola, ja. Sånt där, alla, ja, är runt pucken.
Ja.
Det hade du haft där, va? Det hade varit en kedja... Det hade varit störst kedjekoncentration per kvadratcentimeter i hela SHL. Det hade varit runt pucken när de 3 hade varit ihop.
Ja. Tre Kronors hockeyskola är öppna nu förresten, så unga killar och tjejer, dit och testa på. Ja. Det är en uppmaning till föräldrar och stora bröder och systrar. Det är underbart. Det är det glädje i sin renaste form att se dem där ta sina första stapplande skär.
Och alla som lyssnar på den här podcasten sitter på halsen nu. Vad var det Erik skulle berätta om Jocke Lindström? Glöm inte det! Nej, det glömmer vi inte.
Nej, jag skulle göra en sändning, åkte upp och tog en bonusnatt på Globen Hotel och ville bara känna vibbarna från den tiden när vi alltid sov över där i, när vi hade mött Djurgården eller AIK i Globen då, som invigdes 89. Och där på frukosten så mötte jag Skellefteås lag, och då satt då Melke Karlsson, önskar jag välkommen tillbaka till svensk hockey. Han hälsade till er förresten, han gästade ju våran studio här för några år sedan. Men sen så satt Oskar Möller och Jocke Lindström, och då pratade jag med dem en kvart, och då frågade jag precis Jocke, alltså du är den, ja men topp 3 skickligaste spelare jag har sett i elitserien SHL, vad är det som gjorde att du inte breakade borta? Och då sa han, jag tror inte folk förstår hur bra de är, toppspelarna i första och andra kedjan borta i NHL, så de är lika bra eller bättre än mig med pucken. Och de är mycket bättre än mig utan puck. Så min väg in där, sa han, det hade varit att bli ruskigt bra utan puck och kunna spela boxplay i en tredje, fjärde kedja. För då hade jag fått möta sämre backar etc. och kunna gjort poäng då, secondary scoring. Men han sa att de är så sjukt bra, de som är allra bäst med pucken i NHL. Och sen är de så pass bra utan puck. Så att en sån som jag, nej, jag försökte några gånger, han gjorde ju det, men färgade aldrig in. Och sen har en kille som Per Lindholm till exempel då, som spelade in en fjärde kedja i Boston och så. Inte lika skicklig med pucken, men så den nivå vi ändå analyserar på Viaplay när vi får se de absolut bästa spelarna i toppkedjorna. Den är ju läskigt hög, och det är ju det vi har sett varje gång vi får stå nära isen när det har varit World Cup eller när de har varit och gästat här i Global Series. Då blir det så här, wow, det är den här nivån det är på dem. Jag ville bara ta det, det, ja, var en, det passus bra där, och jag längtar till match 7.
För det blir ju en perfekt övergång till nästa ämne, nämligen Timrå Björklöven. För det du hörde Jocke berättade till Erik, Håkan, kanske för oss osökt in på stjärnan i hela den här finalserien, den hockeyallsvenska finalen mellan Timrå och Björklöven, Jonathan Dahlén. Hur mycket stämmer det in på honom och hur mycket tror du att han tänker på det där? Vad han måste utveckla då för att ta plats i NHL, han kommer ju komma dit en gång till, det är man ju helt övertygad om.
Ja, gör han det verkligen? Alltså är han mentalt förberedd för det? Är han villig så att säga att lämna den här hembonade miljön uppe i Sundsvall, Timrå, rödvita dräkten och allting för att liksom ge sig ut på det här äventyret en gång till? Jag tror säkert han har lust, men liksom, är man verkligen beredd? Det är ju det liksom som en liten grej, va? Och alltså, han spelar ju fantastiskt på den nivån han är nu. Vi såg han i Tre Kronor också när Garpen gav han chansen. Va? Det var inte liksom samma stäm. Och i och för sig förståeligt, rätt stort steg att hoppa över SHL för att gå direkt in i en landskamp. Men det är så många av de här unga spelarna som vi tittar på nu. Vi såg ju Holtz till exempel skrev kontrakt med New Jersey, skoka över och spela Binghamton och sånt där. Att det gäller att inte hoppa över något trappsteg i den här utvecklingskurvan. Och det tror jag det är det största problemet. Alltså den här lockelsen att ta hissen upp till eliten istället för att ta varje trappsteg och passera varje tröskel som man måste egentligen för att bli en fullfjädrad hockeyspelare. Så att det är det som är lite spännande. Alltså jag tror och hoppas, eller ja, det behöver inte jag göra för jag har inte hans karriär i min famn. Men jag hoppas ju då så att säga att han ser den här vägen då och inte sticker iväg, till exempel om nu Timrå går upp, att han tar med, följer med Timrå upp och spelar och försöker etablera dem i SHL och sen då kanske på ett eller annat senare tidpunkt sticker över. För att det är ju lite så att hela Timrå-laget bygger runt hans kapacitet. Han stiger fram, han levererar en passning, han tar en dragning, han lugnar ner tempot. Det var ju bara förvånande att det inte funkade första matchen mot Björklöven. Väldigt, väldigt förvånande, för jag trodde faktiskt nästan att de skulle gå clean 4-0. Jag vet den individuella statistiken under säsong och liknande sånt där, men på det sättet som Björklöven har säsong egentligen har dalat lite i styrka, där tycker jag att Timrå har bara spelat sig upp mer och det gäller ju Dahlén också. Men det är ett annat mentalspel, det är en annan typ av ishockey, det är mer krig än teknik som gäller. Precis som i slutspelsmatcherna. Va? Så att, det ska bli fascinerande att följa den där följetongen också. Va? Och framförallt, det hänger en hel del på Jonathan Dahléns axlar, framförallt från Sundsvalls sida.
Ja, vad är din bild över den där finalserien, Erik, med 1-1 i matchen när vi spelar in den här podcasten och serien vände upp mot Umeå?
Om vi går tillbaka till match 1 så kom ju Björklöven efter en holmgång, infernalisk dramatik däremot. Karlskoga där, så lyckas de ta sig till den här duellen mot Timrå, och Timrå hade ju tränat på att inte spela match på ett tag, så de var utvilade men hade ju inte riktigt den här tajmingen och matchfokuset, och Jakob Johansson i målet gjorde ju inte någon riktigt bra match där i match 1. Jag vill säga en grej till alla målvakter också. När man dumpar puckar högt upp i plexiglaset, gå inte ut på dem. För nu hände det där igen, att det tog i en skarv och gick in i mål. Och jag tror det var 2-1 målet då. Så det var ju ett viktigt moment. Så att om det kommer så höga puckar, stå kvar i målet. Björklöven, Polän var bra. Men i match 2, då hade Timrå gjort sin läxa och började exponera plocksidan på län. Flera av skotten gick in på den sidan, både under och över plocken. Så det var ju väldigt bra. Johansson i målet var lysande igen, höll nollan. Och som ni pratade om, superstjärnan, det ordet får man ju använda på den här nivån. Jonathan Dahlén gjorde 4 poäng. Han har nu gjort poäng i 9 raka matcher. Och det jag tyckte var tråkigt med den här matchen är ju att vi stod ledning där, jag vet inte om det stod 5-0 efter 2 perioder, det gjorde det va? Ja. Då börjar ju Björklöven spela väldigt fult och vi har ju blivit två anmälningar till disciplinnämnden. Först var det då Rahimi som direkt initialt i tredje perioden gjorde en knätackling på Hartman som han blev utburen på bår. Så han är ju anmäld till disciplinnämnden, kommer ju garanterat bli avstängd. Och sen var det då Alexander Hellströms med en uppåtgående rörelse tacklade i huvudet på Reinhardt bakom mål. Och han är också anmäld. Så att det var ett tråkigt efterspel och jag gillar inte det där när man börjar gå långt över gränsen och skada motståndarna på det där sättet. Det gillar jag absolut inte. Vad tycker ni om det? Vad tycker du, Niklas?
Ja, men jag har skrivit upp det, för jag fastnade vid den intervjun med Jonathan Dahlén efter. Han var ju väldigt kritisk mot just det här och tyckte att det var, inte förjäkligt, men just att det var livsfarligt att vara där ute på isen nästan. Och de blev ju bortplockade, de här stjärnorna i Timrå också. Hur tänker du kring just det uttalandet att storstjärnan då, Dahlén, tar upp det här också? Vill han sätta press på domarna ännu mer, Håkan? Och vad kommer det här ge Björklöven-spelarna när de hör att Timrås kapten säger de här sakerna i det här läget?
Det stöts ju åt bägge håll, va? Precis åt bägge hållen de du pratar om. Björklöven på något vänster, antar jag, uppfattar det som att det här sitter i alla fall mellan öronen. De har uppfattat det här, Timrå-spelarna, och de är medvetna om det. Alltså har vi på ett eller annat sätt vunnit någon liten mental seger i det hela. Men sen är det ju faktiskt så att det här, och jag tror att Hellström kan bli avstängd, det tror jag. Undrar om Rahimi där, för Rahimis, den känns inte mera medveten, utan är helt enkelt jäkligt klumpig bara av Rahimi och slänga ut benet där. Men det kommer ju rendera på något vänster i avstängningar, och det kommer att rendera i att domarna har fokus på det. Så att det funkar lite åt bägge hållen, det Jonathan säger i den där intervjun. Så att jag tror att plus minus noll egentligen i det stora hela resultatmässigt kommer det vara. För att det som kommer att avgöra det här spelet är ju faktiskt Dahlén, jag skulle vilja säga det. Det finns inte en spelare på den nivån i Björklöven som kan föra matchen på det sättet. Så att får han pucken, får han tillräckligt med istid, så kommer han antingen avgöra själv, eller så kommer han just göra som vi pratar om, en 3-4 assist i matcherna, va? Och sen så får de sakta men säkert ett överläge. Timrå går upp, det tror jag är rätt säkert. Ja,
det tippade vi alla tre, tror jag, att Timrå skulle gå upp. Och den här toppkedjan, det är ju nästan som perfection line. De gjorde ju 9 poäng, Marchand, Bergeron, Pasternak mot Washington i en härlig match, en av de bästa vi har följt än så länge den här säsongen. Löke, Lundin, Dahlén. 4 på Dahlén, 2 på Lundin, 2 på Löke. Alltså det är 8 poäng tillsammans för toppkedjan. Även då om de inte spelade stora delar av sista perioden. Bra coachad av Fredrik Andersson också. Såg att matchen är vunnen. Såg att Björklöven börjar spela fult. Och då vilade han sina stjärnor. Och jag håller med om att Rahimi, det var inte medvetet. Men nu när han kommer fel där och knät kommer ut. Och det blir den där situation knä mot knä. Då tror jag att han kommer bli avstängd i alla fall minst en match.
Men Erik, den nakna sanningen då, nu när du inte är aktiv tränare i något lag, hur hårt och fult, om vi får använda det ordet, får man gå mot det andra lagets bästa spelare? Hur går snacket?
Snacket går så här, att absolut inte ta knätacklingar på det sättet eller uppåtgående rörelse mot huvudet. För en anledning att jag tippade Timrå som segrar det här, förutom Jonathan Dahlén, är att de haft bättre disciplin än Björklöven, som har visat dålig disciplin, har vi sett sista veckorna. Och det här är ju ett exempel på dålig disciplin. Du ska ju tackla hårt, ibland kan du göra en slashing mot händerna etc. Gör det rejält då, men att ta ett knä eller en uppåtgående rörelse i huvudet, det är ju långt, långt över gränsen, anser jag. Och dessutom så får ju ditt eget lag drabbas ju av att två väldigt bra defensiva backar i det här fallet, framförallt Rahimi då, men även då Hellström, inte kommer att kunna vara med och spela i match 3 och kanske missar ännu fler matcher i den här serien. Så att det tyckte jag var långt över gränsen. Vad säger ni?
Jag ska inte vara elak eller dum eller på något vänster och kaxig, för det är helt uttryck här, men jag vill påstå att jag har kanske den bästa personliga erfarenheten av det här, av oss tre i alla fall.
Berätta.
Ja, nej, men visst är det så att du som motståndare tittar på vem du kan påverka mest i motståndarlaget genom att spela fult och hårt. Absolut. Visst är det så att du siktar på handlederna mellan klubba och armbågsskydd, att du alltså ta Erik Gustafsson incidenten och att du skjuter på en motståndare för att irritera dem. Alltså du använder ju de medel som står till förfogande. Exakt. Och sen är det domarens åsikt, domarens bedömningsnivå, domarens uppgift tillsammans med kanske med de disciplinkommittén i det här fallet då, att sätta gränsen för vad som är acceptabelt. Regelboken är en sak, den har du som lutar emot, men sen måste du också på något vänster läsa in situationen som är, klimatet på isen och vilka spelare som finns. Alltså du har Tyrväinen till exempel, hur många är det inte som har en delad åsikt om hans vara eller inte vara på en hockeyplan. Så att det är där som det är, därför är också sån otrolig fokus på domarna, och jag som jag tycker i många fall gör det väldigt bra, för att vi ska veta det, att det inte är lätt att vara domare i en slutspelsmatch, inte ens av den karaktären Timrå Björklöven som igår eller Luleå Skellefteå. Det är ett jäkla uppdrag att ha, skulle jag vilja säga. Kul, men det finns ju ingen som helst uppsida med det. Du kan bara få skit.
Ja, jag glömmer aldrig när vi var inne i Malmös omklädningsrum. Ni var med mig där i båset, den där matchen, den där match 7 mellan Leksand och Malmö. Då hade ju Mats Lust och kompani ringat in Rynos namn. Det var så stort över hela tavlan där inne i Malmös omklädningsrum uppe i Tigera Arena. Jag vet inte om den heter det fortfarande, men då hette den så. Och så vann ju Malmö den där matchen. Och vi pratade ju med Lust om det också. Det var nog inte match 7, Erik. Det kan vara match 5 kanske.
Ja, det var tidigare match 5.
Eller hur? Jag frågade honom i omklädningsrummet, är det okej då att vi lägger ut det här sen till tv-tittarna också, så de ser vad som stod på tavlan? Ja, det kan ni göra, sa Lust. Sen kom vi ut och vi pratade med honom om det i direktsändning. Och då blev han ju sådär, va? Har ni visat det vad som stod på vår tavla? Och skulle spela att han var lite småsur då. Men det är klart att den stora stjärnan ska ju behandlas på ett visst sätt. Och jag har för mig att Johan Ryno gick sönder i den där finalserien också, om inte jag minns fel.
Det var planterat. Ja, det var en del av krigsföringen. Får jag referera till den här finalserien 96 då, som var väldigt hård, ibland över gränsen. Och när vi skulle spela match 4 där i Frölundaborg som kokade, då kommer Frölunda ut övertända och går över gränsen. Så Öberg som var domare då började ta utvisningar. Och det var ju solklara utvisningar. Men Frölunda trodde, upppumpade av sin hemmapublik, att de skulle kunna spela ännu fulare för att få en fördel. Problemet var bara då att då tog Öberg utvisningar. Holmström parkerar framför Sandberg. Skuggan hittar sina magiska passningar till Hurtig och Petter Nilsson med flera. Så att vi avgjorde ju matchen där redan och gick ifrån till 3-0 i powerplay bara på grund av att de tappade disciplinen för Frölunda och blev för övertända. Så kylig aggressivitet brukar vi ju prata om, och det gäller ju verkligen i såna här täta matcher. Ja.
Vill du in med någonting med Håkan i ämnet?
Nej, det tycker jag. Jag spar det till lite andra godbitar. Jag lägger ut dem lite då och då istället.
Ja, för det där var ett ämne som kittlade dig, det märkte vi. Vi kommer prata mer om det senare såklart. Och vi ska ta upp den pucken också, att det var väl inget fult Malmö gjorde med Ryn. Och det är inget som jag kommer ihåg i alla fall. Men det var hans namn som var inringat på den där whiteboarden i omklädningsrummet. Vi lämnar den svenska ishockeyn och går mot våran hemmaplan NHL här i Viaplay Hockey Podcast. Viaplay Hockey Podcast nummer 307. Det blev en lång del kring svensk ishockey. Hoppas ni uppskattar det också. Självklart ska vi ta en inblick i NHL, där vi, som vi var inne på i inledningen av den här podcasten, vet att lagen nu då positionerar sig, och det börjar bli ont om livlinor för de här lagen som jagar slutspel. Och varje morgon så följer vi Eriks Twitter-uppdateringar kring läget i de fyra divisionerna. Och det är ju tajt i vissa. Arizona har slutspel just nu, Håkan, jagad av St. Louis. Kommer de hålla ut, tror du?
Ja, det är ju det så att säga. De har tagit oroväckande lite poäng på slutet här, så att säga, de senaste matcherna. Men det var ju en genomgång i studion där Valentina och Erik där hade gått igenom. Och där visade det sig faktiskt att man hade bedömt det som att det finns en lättare, om man nu kan ha det epitetet, runt matchningen eller de kvarstående matcherna i internt i divisionen, vilket skulle göra att man hade en liten fördel. Men alltså jag räknar aldrig bort St. Louis, och det är ju så att säga med tanke på deras Stanley Cup-triumf. Det finns någonting inneboende i den där laget och i Binnington i mål då, som gör att han kan helt plötsligt börja stänga ut allting och få dem att plocka poäng. Så att det är nog den divisionen faktiskt där det kommer bli mest och längst strid runt den där fjärde platsen.
Ja, de har spelat färre matcher också, St. Louis och San Jose är ju också med och jagar där bakom. Vilken division tycker du är mest intressant, Erik?
Jag tycker faktiskt tre av divisionerna är mest intressant. Jag ska återkomma till det i heta listan. Som,
ja,
ni har ingen aning om vad jag... Jag lägger upp en boll till mig själv igen där. Men Dallas som jagar Nashville. Dallas är ju 3 poäng bakom Nashville just nu. Där tyvärr Filip Forsberg är skadad. Med 3 matcher färre spelade. Så det är ju upplagt för någonting extra där. I toppen är det Carolina, Florida, Tampa. De har ju ryckt ifrån. Men Chicago med Patrick Kane som blev säljare. Stan Bowman sålde av lite tillgångar. De är också bara 4 poäng bakom där. Så att, det kommer bli häftigt att följa även den jakten. Och sen östra där det är då Rangers som jagar Boston Bruins som en liten dark horse för mig. Alltså får Boston ihop det, att Tuukka Rask håller sig frisk och spelar som han gjorde mot Washington, att de kan få tillbaka Carlo Backen och Grislick, McAvoy håller sig frisk, nu har man Taylor Hall, äntligen får Krejci spela med en bass spelare där, och så har man då en av världens bästa kedjor. Så Boston som gick till final mot just St. Louis, där de förlorar i 7:e matchen. De kan vara en läskig utmanare för många i slutspelet.
Vad tror du om det, Håkan? Du satt ju också och följde Boston här. Man blev imponerad av dem i mötet med Washington, helt klart.
Ja, alltså deras topp är ju enormt hög i paritet med både Tampa och andra vinnande lag tidigare. Så att det är ingen snack om att det finns resurser och det är en definitivt utmanare. Egentligen alla 4 i östra divisionen där är potentiella vinnare av Stanley Cup. För att generellt så tycker jag den serien verkar starkast egentligen. Om du tittar bredd på toppen.
Tycker du det östra? Annars
förlåt?
Tycker du det om östra alltså?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja.
Annars så känner jag att ett lag som man måste ha respekt för efter den här serien, det är ju Carolina. De ser otroligt starka ut, har alltid varit berömda för sin backsida. Forwards har utvecklats nu med Neskas där och finska spelarna. Teräväinen är inte frisk än så länge. Så att där finns det också potential. Där är ju frågetecken av målvakten, va? Och nu ger jag mig in på tuffa saker här. Inte bara bedöma målvakter, mer uttalet. Nedeljkovic. Är det väl, va? Är det inte så vi uttalar det?
Amerikaner, ja.
Ja. Jag tycker han är... Alltså det är ju den typen av spelare som måste dyka upp som man inte förväntar sig. Och som ger lag en boost. Alltså en förväntad utveckling som man inte har lite. En liten oslipad diamant som man kan få lite utav. Han är ju definitivt en sån som kan göra att Carolina vinner faktiskt hela Stanley Cup igen. Och så tror jag i... Min enfald måste man väl säga, för att historien talar emot mig, att Toronto kommer vara väldigt, väldigt heta. Har också byggt upp det lite på målvaktssidan så man har lite varianter och möjligheter där. Men framförallt så tror jag att de har, och Gud förbjuder mig nu för nu kommer jag få kritik, de har en liten lättare division att handskas med. Det är inte lika tufft upp i Kanada. De har liksom sluppit resandet på det sättet, utmaningarna på det sättet. Jag tror att de är väldigt, väldigt, inte snällt behandlade, men jag tror att det känns lite som att de har fått en enklare väg till ett slutspel, in i ett slutspel än tidigare, och kan också bli starkare i ett slutspel längre.
På tal om Toronto där, hörde du Erik, William Nylander fick sitta vid sidan om där, kom för sent till ett lagmöte, disciplinära skäl då, så fick han inte spela. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att... 3 saker. Det brukar hända ungefär, man brukar säga att en gång per år kan det hända. Antingen att något händer så batterierna tar slut så inte väckarklockan går igång, eller att man snosar och somnar om. Max en gång per år, helst ingen gång. Så det behöver ju inte vara något annat än att han... Att någonting har hänt som gjorde att han missade. Jag tycker det är bra ändå att han får en reprimand, att man får en konsekvens av det. Jag har ju berättat när jag och Mattias Nordström spelade juniorlandslaget ihop. Vi var på träningsläge, hade tränat fys och is på morgon stenhårt. Så var det lunch. Och så tog vi en siesta då i varsin säng då, jag och notan. Men sen var det teori då på eftermiddagen. Och Mattias vaknade av klockan då och gick upp och gick iväg på teorin. Medan jag... hade glömt ställa klockan, så jag vaknade aldrig. Så Mitt i mötet vaknade jag med ett ryck. Tusan, vad fan, notan är borta. Så jag sprang ju iväg till mötet. Och smög in där och satte mig bredvid honom. Så vad fan väckte du mig inte för? Och han bara, du måste lära dig grabben. Sa notan. Så, att, så att, det minns jag själv. Och ja, då fick jag en liten reprimand. Att ja, du måste verkligen se till att ställa klockan och komma. För det är viktigt att vara i tid. Men det kan hända även den bästa. Men det är ju ändå intressant att Nylander då, som hade haft någon bekant med corona och missade några matcher på grund av det, kommer tillbaka, gör mål direkt, får kritik för att han firar för mycket. Ja, det är väl bara en sport som hockey man kan få kritik för att man firar för mycket. Och sen då missar han då ett lagmöte på morgonen och blir internt avstängd i en match. Ja, det går fort i hockey.
Ja, men jag håller med dig. Du får kritik för att du firar för mycket. Det var ungefär som att Omark fick kritik när han gjorde någon straff i NHL där som var för flashy, eller hur? Ja, men herre, kidsen älskar ju det här. Det måste ju byggas.
Det är nya tider.
Ja, det är nya tider, verkligen. Och det är det också i den här podcasten. För jag tänkte att vi ska börja ha en världsranking över de främsta spelarna. Du vet, jag är ju tenniskille. Jag älskar ju ATP-rankingen där man kan följa. Det händer ju inte så stora förändringar nu upp i toppen, utan det är ju Djokovic hela tiden. Jag fick lite kritik förra veckan därför att jag hade tagit topp 4 och sagt att Federer var topp 4 i världen nu. Det är han ju inte riktigt just nu, men det, jag vill ju ha de här. Det ska vara Federer, Nadal, Djokovic och sen ska Andy Murray vara på en fjärde plats, kanske lite mer ointressant. Men jag tänkte vi skulle ha lite världsranking också på de bästa spelarna, så återkommer det varje vecka så får det pendla lite upp och ner. Och Håkan, du är premiäruttagare. Hur känns det?
Ja, oh, herregud alltså. Är det okej om jag har Federer på 50 plats?
Ja, han ska vara med överallt.
Ja, precis. Han är alltid med, va?
Han är alltid med.
Ja, tyvärr alltså, jag fick inte in någon schweizare på den här listan. Jag försökte hitta det, va? Men det gick inte alltså. Det finns ju ett par namn som man egentligen inte kan gå förbi, va? För att vi är ju faktiskt så, det är ju lite enklare för oss. Vi behöver inte titta på så många olika ligor, för vi vet att alla ligor, så att säga, skickar sina bästa till NHL. Så att i NHL finns ju generellt de bästa spelarna. Jag har svårt att få in Jocke Lindström till och med på de här listorna alltså. Så att det blir NHL, det blir inget tvivel om det, va? Och då har du ju Matthews, måste man ha med där för tillfället. Du måste ha med en McDavid. Även om kanske då i McDavids fall det återstår den här Stanley Cup-bucklan och i Matthews fall också, va? Men den ligger ändå trots allt lite närmare honom. Och det är ju faktiskt fallet med nästa spelare jag har där också, som är McKinnon. Jag tycker också att han ska till på den listan. Han är så dynamisk och har så mycket i kroppen att han måste vara med på en sån här lista. Däremot de övriga namnen där, så att säga, efter de här tre, de är lite tuffare att hitta. Så att jag vill ju gärna sätta in en Hedman, men inte för tillfället direkt alltså. Han är kanske den bästa backen, men nej, jag ska faktiskt sätta in Makar för honom i det här fallet, för tillfället.
Okej.
Ja, och sen så kommer vi till, här liksom kommer ju historiens vingslag in. Vem är världens bästa hockeyspelare för tillfället då? Kaprizov.
Aha, okej. Okay. Det där var en skräll. Ja.
Ja, jag måste säga det. Och dels, alltså, det är flera olika parametrar. Men ett, jag tycker det är jäkligt kul att se en kille som har styrkan mentalt, stanna på hemmaplan, utvecklas, klara de saker han har gjort, vinna de vinster, mästerskap, erfarenheter. Ta klivet över med alla de förväntningarna på sig och bara liksom, boom, explodera. Slå igenom allting, sätta alla förstå sig på pottan och bara liksom dominera på det sättet och ta med sig en hel organisation som man har faktiskt gjort tillsammans med vissa andra spelare också, så att säga. Men han har ändå varit den här, vi pratade om Nedeljkovic som den här lilla oslipade diamanten i Carolina som kan hjälpa till att få till saker och ting, men Kaprizovs påverkan på Minnesota har ju varit fantastiskt. Så att Kapril Kaprizov, han kommer vinna Calder, han kan vinna mer än det. Och han har vunnit mitt personliga, alla priser som jag kan dela ut kommer han få i år.
Underbart. Så vi tar världsrankingen då, vecka 16 enligt Håkan Södergren. Från plats 5 upp till ettan. Hur låter det?
McDavid. Sen tar jag Makar mellan där. Matthews, McKinnon, Kaprizov.
Kaprizov. Ja, det är bra att du fick in något annat där än bara Mac hela tiden. Men det var väl en trevlig lista. Lite oväntad världsetta. Hur tänker du kring det, Erik?
Ja, nu sitter du och säger Mac. Jag fastar idag så att jag inte äter på 24 timmar, så jag börjar tänka på Mac. en annan Mac. Men det är härligt, jag älskar också Caprice. Alltså vilken sagolik teknik han har. Och man tänker tillbaka till Canara Cup 87 med Makarov. Hela den här KLM-kedjan. Nej, han är underbar Caprice. Och McDavid måste vi ändå säga, han är femma på listan där just nu. Men 74 poäng, det är dubbelt så många som Caprice. Så individuellt är ju McDavid superduper stjärnan. Men jag har ju också en liten het lista. Får jag dra den, Niklas, eller hinner vi inte det?
Det får ju, klart vi hinner det. Vi avslutar med den, Erik, topp tre. De hetaste puckarna i hockeyvärlden där också.
Håkans var ju lite stökig, jag gillar det. Det blir lite Tåström och Plura på scen samtidigt där Flyktsoda tar mig i land. Men till slut blev det ordning där när du gick in och styrde upp det, Niklas. Jag ska köra en kort och koncist. På tredje plats på heta listan för mig, det är slutspelsjakten. Alltså tre av fyra divisioner kommer det bli ända in på målsnöret. St. Louis, de är bara en poäng bakom Arizona med tre matcher färre spelare. Dallas är tre poäng bakom Nashville med tre matcher färre spelade. Så där är det ju sannolikt att vi får se ett skifte till och med. Och sen då Rangers som är fyra poäng bakom Boston med två matcher fler spelade. Så det är läckert. Det är bara i norra, där Calgary tyvärr verkar lite avsågat från Montreal. Men den jakten gillar jag. Jag gillar också jakten på en SHL-plats. 1-1 i matcher just nu mellan Timrå och Björklöven. Och det är heta känslor. Det är en stjärna i form av Jonathan Dahlén som levererar. Där tror jag att vi kommer att kunna få se en match 7 om någon vecka. Och det är ju precis vad vi får göra ikväll. Etta på listan. Game 7 i Skellefteå Kraft Arena. Skellefteå AIK mot Luleå Hockey. Släpp pucken.
Släpp pucken. Ja, det kittlar alltid med de där match 7. Det kommer vibrera såklart. Tack så jättemycket för den där listan från både Håkan och Erik. Och bara en avslutning där. Vad kände du, Håkan, när du hörde om Super League i fotboll?
Ja, det är ju liksom ett tydligt tecken på att show me the money. Alla av de här stora superklubbarna som är inblandade i den där ligan är ju klubbar med enorma underskott och de behöver pengarna. Så show me the money. Det här är ju ett sätt att försöka komma åt då, den globala pengaflödet i ett större perspektiv än vad de får för tillfället. De tycker att de är bättre än alla andra och ska ha mer pengar för att de har gjort av med mer pengar. Så att nej, det där är, jag ska inte säga att det är en parodi, men det är ett, det är nästan ett skott i ryggen tycker jag på fotbollen generellt, framförallt i Europa.
Är det något som hockeyn kommer kunna hamna i också, tror du, Erik?
Nej, tvärtom. Vi såg ju där, jag minns jag jobbade i Färjestad och där i början när det var Nordic Trophy och sen blev det, till slut blev det ju Champions Hockey League även i hockeyn. Och där var det ju ett tag att lagen redan var förutbestämd vilka som skulle vara med. Tack och lov gick de ifrån det och det blev en prestationsbaserad COL. Man ska vinna den interna ligan, man ska vara högt upp i toppen på serien för att få vara med. Så hockeyn testade ju på en minivariant av det där utan framgång alls. Och jag tycker det, ni som har Viaplay, gå tillbaka och lyssna på när Martin Åslund och Niva och Jennifer Kutsukaslan pratar om det. Jürgen Klopp, Liverpools stjärncoach, gick ut och var väldigt kritisk till det här, liksom jag och också är. Vad säger du, Niklas?
Nej, men jag också, det går ju inte att stänga så för 12 stora som bara ska bli större medan alla andra då bara blir mindre och mindre. Jag tror inte, precis som Martin Åslund sa i via Playstudion, så kommer det inte bli av då, utan de vill bara skaffa sig ännu större makt här då, och trycka på UEFA och allting. Men jag tror inte det kommer lyckas att bli så, men det är onekligen en ny värld där ute då. Det är klart att de amerikanska ägarna som finns i många av de här stora klubbarna skiter ju fullständigt i det här med regler och historia. Vadå? Får inte vi vara med i Champions League nästa säsong? Hur kommer det sig? Det ska ju vara som i NHL, det ska vara stängt. Det är ju så det är i Amerika, det är business.
Vad kostar det att vara med? Vad kan jag köpa inträde? Det är ju så deras intresse går. Då.
Ja, ni kommer väl ihåg hur det blev när SHL där, när det helt plötsligt bubblade ut att det skulle bli wildcard till SHL. Kommer ni ihåg det? Den stormen som kom fram då. Det funkar inte. Det är ramaskri. Nej, men det kommer vi fortsätta följa också, precis som vi gör med KL. Det blir ett större grepp kring finalserien där. Det är CSKA Moskva mot Avangard Omsk. Det är Omsk som leder med 1-0 i matcher där i Gagarin Cup som vi följer.
Du vet att det är Moskva-derby, va?
Moskva-derby.
De är ju bosatta där i Moskva nu, Omsk, innan deras nya arena har kommit invigts.
Ja, och det är väl fenomenalt målvaktsspel i CSKA, är det inte det?
Ja, det är Lasse helt Johansson. Otroligt. Lasse Johansson har ju varit magnifik den här säsongen. Och Garpenlöv och Stefan Lade, målvaktskursen i Tre Kronor, är väldigt glada när de får se det. Och också se Viktor Fast då, som vi njöt av i Beer Hockey Games, spelar ju bra i Växjö. Så det finns många bra keeprar även här i Europa inför hockey-VM.
Underbart, hur ska ni utnyttja den här soliga dagen då? När vi har spelat in den här podcasten som ni ju finner då på Acast-plattform, finns ju på övriga plattformar för poddar också såklart. Vad kommer hända då, Håkan?
Ja, det är solfaktor på, keps på och sen är det på driving ranchen.
Jaha, oj, det var slicer då alltså.
Hur formar du bollen, Håkan? Fejdar du eller?
Hur formar jag bollen? Den är väl rund?
Ja, precis. Men Jesper Parnevik, han var ju underbar för att han gjorde allting med bollen. Det var aldrig raka slag, det var inga linjaler, utan det var alltid skruvar. Hur skruvar du i det?
Jag gillar alltid att överraska, så att min skruv kan komma hur som helst.
Ja. Själv skruvar jag mest trall just nu, så jag har ett sargat lillfinger här.
Det är inte du som skruvar den trallen.
Som gör det.
Jag tittar när min kompis skruvar trall och så försöker jag hjälpa till lite, så skar jag mig i fingret här med en mattkniv som han hade bytt blad på. Han varnade mig precis innan, men sen så började det blöda och det slutar ju aldrig blöda heller. Så nej, jag är en sargad gammal man. Jag ska hålla mig på mattan istället.
NHL-studion i helgen i fara?
Nej, herregud. Det kommer bli perfekt. Jag pratade med Mattias Nordström igår. Han var redo att dyka upp på söndag också. Det är ju Boston-Pittsburgh som stundar då. Skulle jag hälsa från Alexander Holtz också. Jag fick svara av honom. Han var ju över nu. Han hade bytt simkort och grejer. Det var därför han inte hade svarat till NHL-studion. Där vi gjorde ju Devils. Men han ska spela i AHL nu och värma upp där. Så får vi se vad som händer därefter.
Och jag ska hälsa från Nils Höglander. Vancouver var ju tillbaka, så jag gratulerar, det var härligt att se dem igen. Och han tyckte det var helt underbart att spela hockey igen. De hade ju ett långt corona-uppehåll där, men brasilianska mutationen där av corona, kan jag säga, utan att vara läkare, för jag har ju tappat den licensen. Däremot ska jag ut och påta i trädgården nu, och sen ska jag chippa lite, och sen kan det nog bli ranchen senare idag också, innan match 7. Jag vet att det här är ingen livepodd, men vi gör ju allting som att livet vore live.
Visst är det.
Tack för idag.
Så är det. Tack så mycket, Erik. Tack så mycket, Håkan. Och framförallt till alla lyssnare av Viaplay Hockey Podcast. Tack så jättemycket. Och vet ni vad? Vi återkommer nästa vecka med en full laddad podcast. Och missa inte NHL-studion på söndag. Boston Pittsburgh 20:30 drar vi igång då. Ha det bra allihopa. På återhörande.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.